Vi inledde leende. Nu går vi vidare. Vi har omsorg mot kaos. Undersöker här en känsla om mormödrars mödrars barnbarn som nuddar samma sak. Snuddar samma macka eller väggyta eller motsvarande. Här blandas alla material och allt ur tuberna till sörjan som ligger till grund för det vi ska ta i tur med. Vi möter med mjuka värden och milda gester. Ett projekt med grumliga kanter som känner till alla våra svagheter.
Välkomna tillbaka till Konsthantverkspodden. Er monumentala guide i det offentliga rummet. Hoppas ni är redo för avsnitt 2 i vår serie som handlar om konsthantverket i det offentliga rummet. För en gångs skull så har vi tagit tag i ett ämne ordentligt och planerat en serie. Vi har 3 gäster som kommer hit för att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med just konsthantverk i det offentliga rummet. Och idag har vi med oss konstnär nummer 2 som har ett, om jag får säga det själv, skräckinjagande CV. Sedan tidigt 2000-tal har hon varit aktiv i konsthantverksfältet som utställande konstnär, drivande medlem i konstnärsgrupper och konstnärliga samarbetsprojekt. Och dessutom prisbelönt designer. Och hon har också ett av de mest spännande gestaltningsprojekten som jag kan tänka mig på gång. Välkommen till Konsthantverksgrottan, Åsa Jungnelius.
Tack, jag känner att jag trivs här i den här grottan.
Ja, vad fint. Känns lite som din vibe.
Mm.
Kanske är lite så här tunnelbanekänsla också. Det är kul att du är här. Den här serien som jag har, som jag sa precis, den fokuserar ju på konsthantverk i det offentliga rummet. Så vi kommer ju prata om den delen av din praktik som mest.
Yeah. Liksom.
Men jag tänkte att det kanske var fint då, om du ville sammanfatta din praktik i några korta meningar själv.
Ja, det kan jag ju försöka göra. Ja. Alltså jag jobbar ju med vad ska man säga, materialitet och gestalta rum, och jag tänker nu är jag ju hitbjuden att prata om hur jag gestaltar och tar mig an större platser och offentliga rum, och för mig är det liksom hela det meningsbyggande i min praktik, att både vara i en interiör eller i ett offentligt rum, vare sig det är glesbygd eller en, vad är motsatsen till glesbygd? Stadsrum.
Urban miljö,
tack. Mm. Så liksom det är någonstans där som mitt hjärta slår hårdast, att vara där människor är, som är med och aktiverar materian. För det är ett sätt för mig att skapa en ny typ av mening eller omformulera vilka typ av rum och platser och gemenskaper och samtal vi vill ha. Så att
det är någonting som går igenom liksom hela, med utställningar och även offentliga verk.
Ja, jag liksom ser det tydligare och tydligare desto mer jag håller på. Att här, ja, men jag släpper inte lilla koppen och jag släpper inte de stora monumentala rummen.
Mm.
Jag kan klippa det emellan. Alltså jag ljuger nu. Ja. Men om jag måste ha kniven mot strupen och måste välja.
Ja. Ja, men det är väl spännande. Jag tänker att det är ganska ganska stort spann av saker som ryms mellan koppen och det offentliga rummet. Men jag tänker att de har någon sorts gemensam nämnare.
Det behövs ju folk på något sätt för att de ska finnas till.
Ja.
Eller folk, alltså befolkas, aktiveras. Att det är liksom en ganska rak linje mellan ett offentlig plats är inte en offentlig plats utan människor, eller ett bruksföremål är inte i funktion om det inte finns någon som sörplar ur koppen.
Mm. Ja, men man kan ju också se det offentliga rummet som ett funktionellt objekt.
Absolut. Liksom. Alltså,
man använder ju det.
Ja, och det är så har man ju pratat om det. Alltså typ som på 90-talet känns det som att man använde ord som brukskonst.
Mm.
Jag tänker att det kanske är dags att börja testa och slänga sig lite med det.
Ja.
Vi kan göra det idag.
Brukskonsten. Brukskonsten i det offentliga rummet.
Ja, det är helt obegripligt antagligen för att påtala hur
påtalades livsnödvändighet. Typ. Mm.
Men det är ju själva att brukandet, det är det som intresserar dig. Det, alltså att det blir använt eller
aktiverat. Nej, inte kanske aktivera skulle jag säga. Alltså det, det skapar både ett socialt rum, men att det är ju ett väldigt direkt sätt i ett konstnärligt utövande att, jag kanske inte skulle säga faktiskt göra skillnad, men att faktiskt så här, skapa en annan verklighet.
Mm. Mm. Det, ja, det är spännande att höra. Du har gjort en del offentliga gestaltningar, både permanenta och inte så permanenta. Och vi ska prata lite om dem, men jag vill ändå att vi börjar med det som är liksom det stora i mina ögon. 2016 så valdes ju du att gestalta en av Stockholms nya tunnelbanestationer. Mer specifikt Hagastaden, som kommer att ligga på den nya gula linjen som går mellan Arenastaden och Odenplan. Ett gestaltningsuppdrag av episka proportioner, om man får vara sån. Jag vet inte hur mycket du får prata om det rent sådär detalj.
Nej, det finns nog inga hemligheter.
Du har inte skrivit på liksom ett,
nej, det finns liksom NDA. Inga, nej, det är kanske ovanligt lite sekretessavtal och sånt, för det kan man ju stöta på ibland. Men det är ju en jätteapparat och ett jättesamarbete att vara en del utav.
Mm. Jag tycker att man, hur försvinner man inte i det?
Ja, men det är faktiskt det fantastiska med hela det här uppdraget är ju dels då att alltså Stockholms lokaltrafik har den här traditionen av att välja ett konstnärskap till en station, och att man är väldigt malliga över det här i Stockholm. Och därför så liksom tror alla på idén, eller man ska säga. Alla är införstådda med att det här är viktigt och det här är någonting bra.
Ja.
Och jag har då jobbat i ett jättenära samarbete med Rundqvist arkitekter sen då 2016 för att, vad ska man säga, platsanpassa verket. Och det har vi hållit på med fram till för ett halvår sedan ungefär.
Mm. Mm.
Och då jobbar man ju med att liksom rita in så att man behåller innehållet av verket, att det är snäckan, att det är det här monumentala hålrummet, att det är hyllningen till moderskapet, att det är alla de här sakerna som den konstnärliga idén och verket är, men hur omvandlar du det så att det faktiskt går att bygga?
Mm.
Och nu blir det ett långt svar på en väldigt bra fråga. Hur håller man kvar det? Jo, det är det som har varit fantastiskt, att jobba med alla de här experterna. Men man har alltid haft det konstnärliga verket intakt. Det har liksom aldrig ifrågasatts, utan det är självklart och det visar vägen.
Mm.
Och sen har man ju 1000 tekniska lösningar och praktiska saker att förhålla sig till, men det är ju på något sätt andra experters kunskap. Och där då blir det så här, okej, vi måste möblera om hela det här rummet, vi måste vända upp och ner på hela ventilationen. Hur behåller du då verkets innehåll? Det har varit mitt uppdrag.
Mm.
Så att det är väl så man jobbar, och sen så gör de provsprängningar i berget och så kommer de fram till att vi måste krympa rummets storlek från 10 meter i takhöjd till 3,5. Mm. Okej, då får man rita om igen.
Mm.
Så det är ungefär det man har gjort de här åren, men det har funnits en sån stark tro på det konstnärliga innehållet, och det har gjort att man bara, ja, man arbetar igenom allt och löser allt undan för undan.
Mm.
För att det ju också ska vara en tunnelbanestation och funktionell. Där är det ju verkligen funktion, tillgänglighet, alltså tillgänglighetsgranskning. Och då kan du få, okej, det där funkar inte, du måste ha större kontrastfärg. Och, ja, så får man revidera och göra om igen.
Just det, för att alla ska kunna navigera. Liksom.
Ja, så det är ju otroligt många krav som ställs.
Ja, jag tänker att det måste ju vara en av de mest komplicerade offentliga gestaltningen att göra på något sätt. För att det är så mycket krav på funktion.
Ja.
Det, och liksom,
Jag tänker också att man ställer kanske ganska mycket krav på sig själv. Just för att den är så, det blir en sån, eller för mig så är tunnelbanan en väldigt intim plats liksom, som man är på. Om man kanske växer upp i, vid en tunnelbanestation, så känns det väldigt mycket som ens, en del av ens identitet. Att ta sig an det som konstnär, hur kändes det liksom? Nu var ju den här platsen kanske inte så, kanske inte har funnits så länge. Men...
Nej, den finns ju inte än. Nej. Jag har varit nere i liksom det kommande biljetthallen och sen har man börjat sprängas ner i berget. Men det finns ju inte ännu. Men ja, visst, jag håller ju med. Alltså, om man är uppvuxen i Stockholm så har man ju någon slags relation till de rummen. Mm. Både kanske de stationerna man aktade sig för och där man också trivdes. Så det är ju liksom, det är ju laddat i någon slags Stockholms historia. Och jag är ju uppvuxen i Fisksätra, så att visst finns det minnen från tunnelbanestationerna. Så det är ju, det känns ju väldigt, väldigt roligt. Mm. Alltså, ja.
Men det är intressant just det där att tunnelbanan blir så här synonymt med just nästan var man bor. Mm. Att det är ju den bilden man får upp. Ja, du bor där, då får man tunnelbanan. Alltså det blir nästan...
Ja. Men det är en så här, inte en ledstjärna, men det blir ju liksom en identitet för platsen också väldigt mycket.
Absolut, och jag tror ju också att det är så man har liksom kopplat ihop konstnärskapen med de olika platserna. Mm. Kanske stämmer bättre med vissa val eller inte, men jag tycker att det är en bra placering att ha Snäckan under Nya Karolinska till exempel.
Just det.
Som är ju någon slags gemensamt kollektivt inre organ, eller man ska säga. Alltså det blir ju ett inne, ett slags omslutande där.
Men ja, och jag tycker det är så spännande, du nämnde det här med tidsperspektivet också, just att det är så här, du fick uppdraget 2016.
Ja, att börja skissa till och med 2015.
2015, och då, när sa man då att det skulle 2020?
Då pratar man om 2025, en tioårsperiod. Nu pratar man ju om 2027.
Ja.
Så att det förflyttar sig hela tiden.
En otrolig tids... Och liksom bara mängden av varianter som har fötts på vägen måste vara. Alltså skisser som har liksom omvandlats måste ju vara... Jag menar, det blir också en kompromiss eller liksom i det här. Och just det här med att så här, hur... Kanske det jag ska fråga istället. Hur ser du på rollen som projektledare?
Liksom, ja.
Kontra konstnär. Alltså för att det blir ju, man går ju över mycket i det när man jobbar
jag
med
tänker, det. Jag tänker, det är precis sådana saker som... Jag tänker att jag kan säga jag i sitt, alltså när man i sitt yrkesutövande måste hålla koll på vad är min roll, vad är mitt uppdrag i det här, är jag den som ska hålla deadlines? Ja, är jag den som ska, alltså det ska man ju, men alltså vad är ens huvudsyfte? Och det var förvirrande i sån här storskaligt projekt i början att förstå. Tills jag också blev varm i kläderna. Sen är ju det här specifikt, eftersom det pågår så länge, så har man ju valt att inte ha någon konstprojektledare med. Det har du ju annars ofta när du jobbar med offentliga miljöer, som ju håller dig i handen och som blir som en brygga mellan arkitekt, entreprenad och då så att säga konstens väktare.
Mm.
Och den funktionen har man tagit bort. Men sen har jag en person, Jenny Wennergren Nordling, som jag har samarbetat med. Ja, hon var först gallerist och jag jobbade med henne så. Men nu jobbar hon tillsammans med mig och är med i alla mina projekt. Och då är ju hon med och blir så att säga projektledare rollen.
Så då är det som att du tar in henne som projektledare.
Jag tar då in henne för att faktiskt då slippa det. Eller inte slippa, det låter ju som att man är arbetsskygg, det är man inte, men att hålla reda på vad som är det viktiga ens uppdrag.
Varför tror du att man har valt att ta bort den rollen just det här projektet?
I det här projektet, frågan har ju naturligtvis ställts, och svaret är då just för att man jobbar så nära arkitektkontoret och att man är liksom en del av ett större team. Så att det är ett helt annat upplägg. För många delar, eller kanske större större parten av delarna är ju helt byggnadsintegrerat. Det vill säga, jag sitter i min ateljé och klipper ut i kartong och papper och klistrar och håller på. Sen ritas det in en ritning och så gör man om där. Men jag är liksom en del av ett större arbetsteam. Annars så levererar du ju alltihopa, så att säga, ritningar och rubbet och tekniska lösningar. Nu jag levererar formen, men det andra lämnar jag till någon annan. Att, till en ingenjör eller en konstruktör. Och så kan man ju jobba i, när du har hela ansvaret som konstnär också. Men oftast tar du ju in de människorna nu. Men nu jobbar jag liksom i ett större team i det här fallet. Och då det blir annorlunda. Så jag kan förstå att så här, det kanske var okej utan då. Eller så hade det behövts ibland.
Det känns det som att det blir en, ska man säga, en bra gemenskap i det här. Att ni är ett team. Eller känns det som att alla sitter lite på sitt håll och jobbar? Eller är det som att det verkligen känns team? Mm,
det känns verkligen team. Mm. Ett jättebra och fint samarbete med... inte veckomöten, men varannan vecka. Och jättesåhär tydligt vem som gör vad och vad man följer upp och vad man ska gå igenom. Så ett jättebra samarbete. Mm.
Har du kontakt med de andra konstnärerna i de andra tunnelbanestationerna? Har ni någon liksom utbyte?
Det fanns lite kontakt i början och något gemensamt möte. Men egentligen ytterst lite, skulle jag säga.
Tänker på kontakten med materialen. Hur känns det i det här projektet?
No, men det är som alltid jätteviktigt. Och i mitt skissförslag när jag gjorde snäckan så hade jag liksom gjort som ett helt kartotek med alla material som jag menade skulle ingå i den här stationen. Så det var liksom som en stor materialkarta. Sen när det då platsanpassas och ska liksom bli en verklighet, då är alla de här kravspecifikationerna. Så då är det ju att jag får förhålla mig till de materialen som är möjliga. Men jag har ju ändå liksom bestämt kulörer på varenda liten millimeter, skulle jag säga, på den här. Och materialval där det går att välja. Så stora delar är ju byggnadsintegrerade. Sen finns det vissa delar som då är skulpterade av mig som så att säga jag levererar. Så det finns ett både och. Men de stora delarna är ju helt byggnadsintegrerade för att liksom ingår i hela stationsrummets gestaltning, skulle jag säga.
Känns det viktigt att de komponenterna där du själv har format, att de är med?
Jätteviktigt, för det är ju ett sätt att liksom skapa intimare platser som relaterar mer till en mänsklig skala, alltså, eller den mänskliga kroppen. Du får också in en helt annan taktilitet. Så det är jätteviktigt.
Ja, men jag tycker att det är väldigt spännande det där med liksom hur man förhåller sig som en konsthantverkare. Och när det blir den här typen av liksom entreprenadsarbeten och det är kanske inte alltid som man vill liksom vara konsthantverkare, men vad gör man för att liksom behålla det perspektivet i en sån maskin? Nu pratar vi om materialet och liksom handpålägget och sådär. Är det det som är, har det varit ditt, jag vet inte ens om du är intresserad av att vara konsthantverkare på det sättet, men, eller så här, titulera det. Men hur tänker du där?
Ja, precis. Det tänker jag kanske, det är en annan diskussion. Men, ja. men som det var otroligt viktigt för mig att jag så att säga fick slöjda, knåda, klippa, klistra, modellera, tejpa, limpickor, bygga. Jag har liksom, jag vet inte hur många papp och trämodeller jag har byggt över de här rummen. Alltså jag var helt tvungen att så att säga jobba fram dem på riktigt, fast i en mycket mindre skala, för att förstå vad jag ville med dem. Så, som att min hjärna tänker genom den faktiska gestaltningen, som är arkitekterna gör en ritning, Sen gör man en 3D-modell. Och där jag får ingen grepp om verkligheten. Om jag först har byggt en upp allt i miniatyr, fast i material, då är det som att då kan min kropp uppleva vad det är. Så att om det då är konsthantverket. Men för mig är det att förstå verkligheten genom materialitet. Mm. Och det är också en viktig del i utövandet. Mina skisser på papper tar ungefär en sekund att göra. Det är så här... Sen så måste jag liksom ta lera, papper, tejpa, alltså börja skissa tredimensionellt för att få fatt i vad det är, och sen provbitar av material och känna på dem, förstå dem, liksom närma sig vilken materialitet det ska ha för att kunna läsa ihop det. Så det tänker jag är en ganska stor, eller jag tror att det beror på vem du frågar hur man jobbar, men jag jobbar så helt enkelt. Ja, ja. Och sen klippte jag ut allting i skala och typ skickade till arkitektkontoret.
Mm. Hur möttes det av arkitekterna? Tycker de att det är lite exotiskt eller är det...
Nej, men det är nog lite ovanligt. Sen har jag liksom, nu har jag hunnit vara runt på lite andra arkitektkontor. Då ser man ju att det på vissa ställen så finns det ju verkligen så här... Att man har ett materialrum, man har folk som bygger modeller. Att man snarare kanske börjar också ta tillbaka hur man liksom visualiserar en huskropp eller hur visar man en gestaltning. Att det är jätteviktigt med både material och de fysiska volymerna i rummet. Mm. Men det togs väl emot bra, men de jobbade ju inte så till exempel. Men det är ju det där hur man hittar sin länk. Och så tänker jag i alla samarbeten, i hur man länkar sig med varandra. Mm. Och det finns inga rätt och fel där, det är bara att hitta länken i det sammanhanget.
Ja, men det är intressant vad olika metoder tar en till och hur man också kan sammanfoga då olika metoder i ett sånt samarbete. Mm.
Vi pratade ju lite om material tidigare. Vad är det för material?
I tunnelbanestationen?
Ja, kan du inte kan vi inte ta en vandring liksom?
Absolut.
Genom stationen? Ja. Så kan du ge oss en bild.
Och också de här skulpturerna du nämnde. Mm. De vill jag veta mer om.
Ja, absolut.
Vi vandrar in ner.
Om vi går in från Hagaplan. Det är ju ett torg där som... gestaltas av Johanna Karlin. Där ligger ett grönt terrassogolv. Det ska vara terrassogolv. Så det var så här, det är terrassogolv. Ja, okej, det är terrassogolv. Så då är det tre olika nyanser av grönt. På väggarna så är det en... alltså glaskeramik. Heter det så? Nej, det heter... Alltså man gör plattor som en kakelplatta fast det är gjort i glas. Och så har du färg på baksidan. Mm. Mm. Vad heter det?
Glas.
Mosaik. Keramik. Alltså det är en...
Glastegel kanske?
Det är en produkt. Men du kan få dem liksom i jättestora plattor och jättesmå. Okej. Okay. Nu ser jag bara, det är jättedetaljerad beskrivning här. Det är liksom... ett industriellt framtaget.
Vet vad det heter.
Nej, men jag borde ju veta.
Ja, jag tänkte det. Men,
glasplattor. Det är glasplattor.
Det är glasplattor.
Som är i så här, som att du sprayar med en blomspruta så kommer det upp som en puff av en regnbåge. Mm. Så är det på väggarna. I hela det rummet. Mm. Det är biljetthallen. Sen där fanns det i uppgången till sjukhuset slags stora... det var liksom hål i väggen där, man ska säga. Okej, vi gör vitrinskåp. Så där blir det ett utrymme att ställa skulpturer. Ingenting får vara i något organiskt material, men det betyder att jag kan jobba med brons eller mässing och glas till exempel. Jag skulle kunna jobba med keramik, men det kommer jag inte göra. Och sten. Och då har jag ju gjort en del arbeten i Carrara-marmor. Sen kommer du till spärren. Och den är ju såklart i rosa. Mycket nöjd över detta. Rulltrappans sidor och räcken, allt i rosa. Oj. Där byter du liksom. Och då kommer du till rulltrappan ner, som är kristallgrottan, som är då den här reflekterande kaleidoskoprummet, som är som att du går in i en prisma. Så den är ju gjord av spegelplåt och metallskivor. Och där liksom, det hänger ner som en jättestor triangel, ut som en volym, som någon slags flygplansgrej med ett mönster i. Och det gör att hela rummet flippar runt. Liksom. Ja, så åker ni där.
Den finns ju också fina bilder på.
Ja liksom, precis. Ja, men den är som ett stort V.
Kan man kolla SLs hemsida.
Ja, just det. Mm. Mm. Och sen kommer ni på plattformsrummet och då är det... Nu fortsätter det gröna terrassgolvet, men det blir med lite mer glitter i. Alla väggar, alla tak, allting är rosa, som helt omhuldat. Och sen i taket så ligger det en liksom vågformation som går i en färgskala. Så att det blir som, egentligen är ju det utsidan på ett snäckskal. Men jag tänker mig att det är insidan i en snäcka. Mm. Som då bildar en slags färgtoning. Och sen i mitten av plattformen så står en skulptur som heter Pärlan, som är gjord av Carrara-marmor och gjuten aluminium. Så åker du upp. Och där är det också som en toning. Att du kommer upp. Då kommer upp ett stort kvadratiskt rosa rum. Och där finns en kolonn med neonkapitel och pelaren är i grönt glas, och sen kommer upp ett hack till, och där är det korallrosa tak och blått golv, tror jag. Sen är det ute.
Nu vill man flytta dit för att få åka den där varje dag.
Ja, alltså, den kanske är bättre i våra drömmar, så kan det ju vara. Illusionen av den.
Det låter ju helt magiskt. Liksom.
Verkligen. Som en,
Nej, men alltså, jag kan, idag är jag mest nöjd över att det är rosa biljettspärrar.
Ja, det tycker
alltså
jag
själva
jättekul.
Spärrarna ska bli...
Nej, de måste vara rostfri, men själva kuren. Mm. Liksom kuren är som en liten gullig glasskiosk. Och då kunde jag argumentera så här, alla hotfulla situationer jag upplevde som ung i en tunnelbanestation. Jag bara, men om det är riktigt, riktigt fint, då tror jag folk blir snällare. Mm. Sen är det såklart subjektivt vad som är fint, men just den här...
Men det kan vara lite
en
så
annan estetik som vi ännu inte har sett. Och det kommer ju säkert dyka upp både här och där i världen. Men vi har inte sett den typen av estetik i ganska hårda offentliga miljöer.
Mm. Jag tror det är precis vad vi behöver.
Jag hoppas det.
Men det är också väldigt, alltså så här, tunnelbanan har ju väldigt typiskt sätt att se ut. Det är ganska kul med någonting som bryter mot det.
Ja, men att det gick och ändra färg på alltihop. Ja. Alltså det måste se ut som det gör. Men så här, man ställer frågan så här, men går du att göra det i vilken färg som helst? Ja, det går bra. Okej, skulle vi då kunna?
Så dagens tips,
fråga.
Testa. Kör bara. Det är jättespännande, det ska bli kul att lyssna på det här sen när det är klart. Och gå igenom det här och så här,
se om det, alltså, om det låter, om det är lika bra som det låter. Ja, det vet vi inte.
Hur brukar du känna, jag tänker du har gjort tidigare liksom, många också tidigare offentliga verk, men hur tror du kommer känna, hur brukar det kännas när du ser ett färdigt verk? Hur brukar din känsla vara då, när du liksom är klar med gestaltning, eller liksom, hur förhåller du dig till dina egna skapelser?
Ja, ibland misslyckas man ju, ibland blir det ju bra. Ja. Men alltså det är ju... Alltså nu kan inte jag, där kan inte jag särskilja offentliga verk eller utställningar. Alltså om man har gjort något som man känner så här, men nu det här sitter, så för mig är det en fysisk upplevelse. Det är någonting jag känner i kroppen, att så här, det här rummet gör det som jag hade tänkt. Och det behöver ju inte bara vara härliga känslor som jag tänker att det här rummet ska ge. Men så här, man kan se, nu gör det här platset och rummet det som jag hade förhoppningar om.
Jag har skrivit ner frågan, hur rädd är du för det här? Liksom?
För tunnelbanan?
Ja, men så här, jag tänker att när man gör ett, man gör verk, som du säger, så här, det är, ibland så, man känner när det är rätt, liksom, och man känner när det är klart och sådär.
Precis, är du rädd för att
det kan man inte göra i den här situationen. Det är ju liksom så här, man trycker på play och sen så görs det typ. Och då man tappar, eller någonstans så tappar man ju kontrollen. Och det kan ju vara väldigt läskigt för någon som är van vid att ha kontroll. Och just så här, men hantverksrollen är också en sån där, man har kontroll över processen. Liksom. Mm. Hur rädd är du för att det inte blir som du tänkt?
Det skiftar ju, men jag vet inte. Just det, alltså rädsla kan ju vara en drivkraft i alla möjliga sammanhang, för då måste man liksom vässa sig och göra så att man inte är rädd. Så rädsla kan ju vara bra, men jobbigt. Och det, om jag tänker på farhågorna eller rädslorna inför hur blir egentligen den här gestaltningen, så är det klart att då att det är en industriellt framtagen tunnelbanestation.
Mm.
Där konsthantverket blir som små smulor.
Mm.
Det kan ju vara en rädsla, men det är ju också en realitet i ett offentligt rum. Mm.
Så inte så rädd?
Jag vet inte. Jag är rädd för enda dag, men jo, man orkar inte. Man orkar inte det heller.
Nej, men det jag vill komma åt är väl kanske snarare så här hur man hanterar den, eftersom det är ett sånt liksom så här, alltså har uppdraget får lite panik.
Jaha, nej, men om du hade frågat mig för 5 år sedan så hade jag kunnat, då hade det runnit ur mig allt som jag tyckte var jobbigt med det här, och svårt och besvärligt och otydligt och som jag inte kunde greppa eller förstå. Men nu har vi ju liksom rott första delen i hamn.
Mm.
Eller i land, vad säger man? Jag vet inte. Så då är det ju genomarbetat. Men det har ju varit en jättekomplex situation att ta sig an och ta sig igenom. Och nu är det ju som att jag kan berätta om det med erfarenheten så här långt. Sen vet jag inte hur det blir. Nu är ju bygghandlingarna överlämnade till det företaget som vann upphandlingen, som ska bygga allting. Och då har inte jag hört ett ljud på 1 år.
Men kommer du vara på plats någonting under bygget?
Ja, längre fram. Ja. Så det finns ju liksom inskrivet i ett kontrakt att jag måste vara med när man börjar och ska lösa vissa grejer. Då att jag måste godkänna alla färgprover, att jag måste godkänna så här, då kanske de tar in en annan tillverkare på terrassgolv, och då rätt vad det är, puff, så blir det helt nya kulörer. Då måste man göra en gång till.
Mm.
Nu kanske det är ganska bra att det är en väldigt lång process ändå, att ni har rädslan kanske sinar.
Precis, så det var ju en rädsla. Tänk om jag tappar kontrollen. Tänk om det blev helt annorlunda. Och så ska jag stå där och stå till svars. Och då bara, okej, men jag kan skriva ett kontrakt där det står att jag måste godkänna allting.
Mm. Mm.
Inga färger, ingenting får målas om inte jag har sagt okej.
Okay. Det är bra.
Det är bra. Tiden springer iväg. Vi har knappt någon kvar. Alltså nu pratas det om 2007. Eller 2027.
Ja.
Det är det. Och liksom första spadtaget, det är redan tagits? Eller
det är tagits, ja.
Spännande. Det ska bli jättekul att se när det väl är klart.
Mm, då får vi ha hallabaloo. Ja.
Det låter ju som ett väldigt kul projekt att ha ändå. Även om det är väldigt läskigt.
Mm. För mig är det väldigt läskigt. Ja, men det är ju jättekul.
Vi hade säkert kunnat sitta här och prata om ännu mer saker, men det har vi inte tid med nu. Så vi avslutar. Konsthantverkspodden görs av mig, Petter Odiner, Ida Netteberg, Lisa Maria Pettersson och Evelina Dovsten i samarbete med Konsthantverkscentrum och med stöd från Kulturrådet. Ljudet sköts av Eminenta Umami Produktion och musiken görs av Karin Fjällman Dovsten. Tack igen Åsa Ygnelius för att du kunde komma hit och berätta. Det är superspännande. Och tack till lyssnare som var med på färden. Har ni några tips om vad ni vill höra mer av eller bara säga vad ni tycker om vad vi håller på med här, så hör gärna av oss hör gärna av er till oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller DM oss på @konsthantverkspodden på Instagram. Där kan du också följa oss i vårt arbete med podden, få uppdateringar om nya avsnitt och kanske lite fler tips på kul kulturupplevelser. Och så kanske vi lägger upp en annan bild på vad du håller på med. I alla fall i samband med det här avsnittets släpp. Tack igen.
Tack.
Håll öronen öppna så hörs vi. Hej då.
Hej då.
Hej då.